Känner varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Henningsson, och min eminenta poddkollega Oskar Riby. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella näringarna. Idag befinner vi oss i Holmsund, hemma hos Norrlands mesta modist, Katarina Karlsson. Tack för att vi får komma hem till dig, Katarina.
Tack själv för att ni kommer hit.
Du skapar fantasivärldar på hattar, en samlare av rang, har ställt ut i New York, syns i italienska Vogue, chefar över Softlab och gör, citat, konstiga hattar, fina hattar, fula hattar, ja, alla slags hattar, bara för att jag kan. Kan du skriva under på den här?
Ja, det kan jag. Förutom att vi nu heter Makerspace 2 på sånt.
Måste jag göra om den här nu, eller?
Jag tycker att det är härligt att få lite historiskt perspektiv också. Katarina, för att vi ska få lära känna dig lite bättre så brukar vi inleda varje poddavsnitt med en kort faktaruta. Fullständigt namn?
Katarina Karlsson. Jag vägrar uppge mitt mellannamn.
Oj, det här
är ändå ett scoop, känner jag direkt då.
Här finns det något att gräva efter.
Och så var det inte så kort svar heller.
Nej. Ja, okej. Okay. Vi respekterar din ståndpunkt. Vi kör vidare. Ålder?
56.
Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Oj. Glad, hoppas jag.
Var är hemma för dig?
Det är ju här i Holmsund, men jag har ju inte rötterna här.
Var har du rötterna?
Det är Lysekil.
Vad är kreativitet för dig?
Skapande.
Hur föddes din kreativa ådra?
Det är från familjen, skulle jag säga. Att jag har funnits en väldigt öppen, skapande miljö.
Härligt. Kort och koncist.
När jag läst på om dig så tänker jag att du är lite av en citatmaskin.
Alltså, ouch!
Absolut på ett positivt sätt. Så jag tänkte säga, jag har två citat som jag bara vill att vi ska utgå ifrån. Där den ena är så här, livet är för kort för att inte bära hatt. Du blir lite längre, lite snyggare, lite gladare och får mycket uppmärksamhet.
Mm.
Framförallt för mig då som jag brukar säga, vertikalt utmanad. Så jag har inte tänkt på den här längdaspekten.
Okay.
Det känns, är det någonting som vi borde liksom ta till oss oftare?
Ja, men just längdaspekten, det är ju inte det att hatten bygger, utan det handlar ju om att man också sträcker på sig när man har hatt på sig.
Mm, det är lite pondus alltså.
Ja, absolut. Mm. Man blir lite mer självmedveten.
Men jag tänker, och det kan inte fungera omvänt, att man liksom så här, oj, här kommer jag med min hatt och kryper ihop lite grann.
Att den trycker till en
lite. Ja, men så jag tar lite för mycket space eller någonting.
Alltså, då tror jag att man ska vara hemma och öva på att gå runt i sin hatt. Lite som man går in i på skor så kan man gå in i en hatt också.
Det andra citatet är, när världen är din scen är hatten den ultimata accessoaren.
Ja.
Alltså, är vi för dåliga på...
Att bära hatt?
Ja.
Ja, det tycker jag.
Ja, det var ju som att det för några år sedan kom en trend med mycket hattar. Jag vet att jag köpte då 2 sommarhattar och en lite mer vinterhatt. Men jag har ju fortfarande varit extremt dålig på att använda dem. Det är som någon självmedvetenhet i det där. Hur kommer vi över det här?
Jag vet inte. Alltså, vi har ju, som är i den här branschen, vi har ju hela tiden gått runt och sagt så här, snart kommer det, snart. Snart blir det populärt med hatt igen. Och det har ju funnits vissa sådana här uppgångar att, ja, Miss Li bär hatt, då vill fler bära liknande hattar. Men den här riktiga... Vi är ju inte tillbaks pre-bilen då alla hade hatt. Det är vi ju inte. Och dit kommer vi nå aldrig heller. Då fanns det ju en modist i varje by liksom.
Hur bär du hatt?
Allt för sällan. Alltså, det är som värme för öronen på vintern. Då har jag vinter... som hoods kan man säga, som jag har, som är varma. Men jag är dålig på att bära hatt på, som solskydd till exempel. Det är jag dålig på.
Om du då får välja Hur ser din ultimata accessoarhatt ut?
Oh, den var svår. Jag tror inte att jag har något svar på det. Alltså det är
ingen alltså, one size fits all.
Nej, liksom. Nej, det är det inte. Men det jag, när jag själv gör hattar så gillar jag ju att vara lite mer experimentell. Både i form och materialval. Och jag gillar liksom att testa olika. Alltså, jag är dålig när det gäller det kommersiella. För att det tar så lång tid för mig att göra en hatt. Jag experimenterar och... Men det som nu håller jag på med smock liksom på en hatt som jag håller på med.
Vi pratade om det tidigare så här, att det kanske inte är en sån stor trend om att bära hatt i dagens samhälle. Men hur skulle vi kunna få fler att bära hatt?
Alltså jag tycker ju att det är ju ett alltså på samma sätt som man uttrycker sig i kläder så är det en jättebra accessoar för eget uttryck också. Alltså att man det blir ett litet statement.
Men det är som att det kanske är så att vi liksom bara har blivit för mainstream.
Ja,
för man när du säger så kan jag ju tydligt se de framförallt artister som liksom använder hatt mycket och verkligen som ett uttrycksmedel också. Mm. Men att vi kanske liksom bara har blivit fega.
Mm. Jag tycker ändå att män som regel, det är inte helt ovanligt att en man vill ha en hatt ändå. Men de är ju inte, däremot så kanske att de vill ha det så ovanligt. Alltså, det är ju mer en...
Den klassiska hatten.
Det är mer den klassiska hatten, modellen. Och sen så handlar det ju om att i andra länder så har de ju vissa evenemang där det är liksom ren praxis. Att bröllop, då ska man ha hatt. Eller när man går på Ascot ska man ha hatt och... England och Australien är ju väldigt stora när det gäller hatt-communityt. Där är det mycket, mycket hattar.
När startade ditt hattintresse?
Så det var nog första gången jag fick se hattstockar. Och det var när jag läste på HDK. Så hade jag en klasskamrat som, när jag kom hem till henne så hade hon hyllor fulla med hattstockar. Och jag bara, wow. Alltså de hade så coola former och bara just det här med att man kunde göra hattar kändes också så bara, kan man göra hattar? Det var det som en liten uppvaknande. Och efter det så försökte jag få tag i någon kurser, jag försökte få tag i hattstockar och allt det där var jättesvårt. Men till slut så hittade jag någon kurs på någon folkhögskola. Så det var där jag började gå och lära mig.
Genom året så har du samlat på dig en hel del hattstockar själv.
Ja, jag såg en gång att det var ett museum som skröt om att de hade 250 stycken hattstockar, att det var mest i Sverige. Och vid det laget så kanske jag hade 70, jag bara tänkte 250, hur svårt ska det vara att klå? Så det har jag ju gjort, jag har fler än dem. Men sen nu läste jag att en annan modistföretag, de hade... tusentals eller tusen hattstockar. Jag bara, nej!
Det blir så jobbigt, nu måste du ju ändå...
Ja, man måste ju ha det här utrymmet också. De har liksom lite större plats.
Ska vi förklara vad en hattstock är?
Det är som en verktyg för att kunna stocka en hatt på, alltså att forma en hatt på så att den får samma form som hattstocken. Och då finns det hattstockar både för kullen och det finns hattstockar för brätten. Vilket gör att man har oändliga möjligheter att sätta ihop de här på olika sätt. Och sen finns det ju även vissa hattstockar som är en färdig hatt. Så som hattstocken ser ut också. Lite baskrar och sådana här små 50-tals nätta historier.
Men man gör aldrig på frihand bara? Utan...
Jo, det kan man också göra. Så egentligen det jag har är ju en excess när det gäller... att behöva för att skapa hattar. Alltså man kan klara sig väldigt långt på en perukstock och friforma och på den till exempel.
Och här där vi sitter och spelar in för er lyssnare ska vi bara berätta att vi sitter ju bland en hel del hattstockar. Och många av dem som man kan se här är ju i trä.
Ja.
Är de alltid i trä?
Nej. De kan vara i aluminium. De kan vara i en... vissa här nu som ni ser det som är lite målade, de är uppbyggda av något typ lim och sågspån, en mix av det.
Hur vet du hur många hattstockar du har idag?
Jag vet inte exakt hur många jag har, men jag har över 350 i alla fall. Det är jag rätt så säker på. Och jag har nog köpt några till sedan dess.
Det är ju, de är ju otroligt vackra. Det osar ju liksom kreativitet om dem, tycker jag. Ja. Speciellt när man ser dem så här tillsammans i en samling. Ja. Väldigt vackra.
Och det är ju viktiga arbetsverktyg. Så jag ser dem ju helst att de fortsätter att få vara arbetsverktyg och inte inredningsdetaljer.
Men du, Katarina, du är utbildad till modist.
Mm.
Hur kom det sig att det blev att du började intressera dig för hattar, men hur tog du sen, hur blev det att du utbildade dig och började jobba med det här?
Jag gick ju många veckor sommarskurser på olika folkhögskolor under några år, och sen så kände jag att det skulle vara jättekul att ha. Det är ju också en legitimitetsgrej. Det är svårt att säga att jag är modist och inte ha utbildningen till modist. Så då valde jag att gå och läsa till modist, helt enkelt.
Och det är en utbildning nere i Göteborg?
Ja, det är den enda i Norden, tror jag. Det kan hända att det finns någon i Finland, om jag ska vara lite försiktig. Men vi hade ju andra kursdeltag, eller liksom som gick utbildningen, som var, en tjej var från Irland och sådär. Så det är fler som söker sig dit. Just nu så tror jag att det är någon som kommer från Tyskland som är och går den här utbildningen. Så den är ändå relativt ovanlig, och de tar in 5 elever om året.
Hur gör man antagningen? Är det arbetsprover?
Arbetsprover.
Just det.
Mm. Man får en uppdrag att göra en kollektion. Så man vill visa sömnadsdetaljer som man har gjort. Och så kommer man in dit på ett prov också.
Men du är ju grafisk designer i botten.
Ja.
Känner du att du har nytta av det in i liksom det arbetet?
Jag har jättemycket nytta av det. Och det är mycket också för att de programvaror som jag bemästrar från den karriären, om man säger så, har jag mycket användning av när jag vill använda laserskärare och sådana verktyg.
För det där tycker jag är roligt i och med att du också har koppling till Makerspace på Curiosum, att du experimentera både när det gäller material men även olika tillverkningsmetoder.
Ja.
Kan vi inte bara teoretiskt sett så här, hur ser processen ut från dess att du får ett uppdrag till att göra en hatt, eller att du så här, jag ska göra en hatt nu, tills dess att du är färdig. Hur ser processen ut?
Det är en rätt så långsam process ändå. Alltså jag går mycket och funderar ut i huvudet hur jag, alltså jag önskar att jag egentligen, med att jag har jobbat som illustratör också, så borde jag ha nära till att skissa med papper och penna. Men jag tänker nog väldigt mycket ute i huvudet etappvis.
Och vad är det du tänker på då?
Ja, men det handlar ju liksom, vilken form ska jag ha? Vilka material ska jag ha? Och sen så gör jag små tester också innan jag sätter igång. Så i alla saker jag gör så har jag liksom testat. Hur blir det om jag limma fast det här materialet tillsammans med det andra, eller om jag syr ihop någonting, eller om jag viker och kokar det här innan, eller vad det nu är jag väljer att göra.
Är det då utifrån en tydlig vision att det ska bli på det här sättet, eller är det liksom en uppdragsbeskrivning från en kund som säger att jag ska använda hatten på det här tillfället? Eller?
Kundbeställningarna är ju lite mer annorlunda än mina egna projekt, skulle jag säga. Där är det kanske en tydligare, men även där är det mycket experimenterande, som den här som jag håller på med här. Där har jag ju fått experimentera för att göra lättare konstruktion. Jag ska ha en yta på den som jag inte har testat förut, utan som jag har liksom mera tänkt ut. Ja, men det borde funka, och sen måste jag göra tester på det innan jag säkert vet att det fungerar.
Och för de som inte är här i rummet då, vad är det här för hatt som du håller på att göra?
Det är en hatt med renhorn som jag håller på med till en musiker.
Jag tittar mig runt omkring här i rummet också. Att det är ju liksom inte, det är ju mer uttrycket eller liksom det du har på i fokus än själva hatten.
Ja, det är väl lite kanske bärbar konst, kanske jag skulle kanske kalla det till och med.
Ja, men verkligen. Alltså det är så mycket fantasi här inne så att...
Tack.
Ja, men alltså verkligen. Jag vet inte om det är ovanligt, men jag tänker att du är känd för att du verkligen skapar fantasivärldar på dina hattar. Och att det liksom är mycket så här, ja, men fåglar och insekter och träd. Mycket element som man kanske inte traditionellt tänker runt om en hatt.
Mm.
Och hur får du inspiration till allt det här?
Alltså jag tror att jag ofta börjar fundera på en teknik. Och vad skulle då passa att göra i den här tekniken faktiskt. Det är nog kanske en lite bakvänt.
Lite bakvänt,
ja. Ja, men jag är väldigt intresserad av teknik och lite experiment.
Och när vi pratar teknik för de som, inklusive mig själv då, som inte är modist, handlar det då om redan kända tekniker eller är det att du inspireras av saker runt omkring dig i din omvärld? Med laserskäran så har vi som ett alternativ i makerspace, eller tuffningsmaskinen som också finns där. Mm. Är det tekniker som appliceras vanligare i andra, inom andra yrken som inspirerar dig? Hur skulle jag kunna ta det här in till ett hattskapande? Ja. Eller är det även modistklassiska tekniker som du försöker omsätta till hattar?
Både och. Alltså när det gäller tuffningen till exempel så används ju den mest för att göra platta mattor. Men där har jag ju använt tuffningen för att göra hattar också. Och allting kan ju bli hattar. Jag har ju använt allt ifrån gnagarnät till vax och papper och äggskal har jag gjort en hatt i.
Wow. Har du något favoritmaterial genom de här åren som du har varit verksam? Det här återkommer du till för att det är favorit?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag försöker nog variera mig så mycket jag kan. Sen använder jag ju periodvis. Alltså, om jag har tagit fram en teknik så gör jag kanske någon grej till med den tekniken. Men inte så jätteofta faktiskt, vilket gör att det ofta blir nya saker. Det är som när jag skulle göra äggskalshatten, så var det ju så här, men gud, det här är också material, jag kan ju inte slänga äggskal. Måste jag ta rätt på. Så jag har ju en stor skål här borta, eller jag har någon burk full med äggskal, för att, ja, men det är ju också material. Jag har gått och köpt sådana här fula bonsai-glasträd också på loppisar och tänker att de där är ju jättefula som bonsai träd, men det är ju ett jättefint material. Så jag har burkvis med det också som jag någon gång ska göra någonting av. Det har inte hänt än bara, men det ligger i pipelinen så.
Ja, härligt.
Det jag kanske inte riktigt får ihop är att du dels beskriver hur det är metoden som inspirerar, men också att när du väl gör någonting så känns det som att du har en ganska tydlig bild av vad du vill skapa. Hur hänger de ihop?
Jo, men alltså, det handlar nog om att jag vill uppnå, så är det klart, absolut. Alltså jag vill uppnå någonting, jag vill ha en skirhet i någonting. Och då funderar jag på hur ska jag uppnå det och vad blir den här tekniken bra att använda det till. Lite grann så kanske. Det kanske inte börjar i tekniken helt enkelt. Det kanske ändå börjar i någon sån här vision av att jag vill göra någonting om jag ska fundera lite extra på det. Jag har inte tänkt på det så där mycket på vad som kommer först. Det är liksom det är någon sån här parallelldragning, tror jag.
Men det är ju, alltså, jag vill verkligen än en gång säga, med all liksom kreativitet och fantasi som man ser här inne, så tycker jag är extra imponerande att du inte på något vis inte gör om samma sak. Att det måste finnas en enorm kraft inom dig att skapa och vidareutveckla och liksom röra sig framåt hela tiden.
Ja, det känns inte som att det tar slut. Det är så många idéer som man inte har gjort som man har haft. Så är det ju.
Hur är det när du får beställningar då? För då tänker jag, då är det väl ändå som att du hamnar i att du inte, att det är ändå så här, det är någon annan som har en vision av det som ska hända.
Det beror ju lite på. Alltså, jag håller ju på med en hatt till Västerbottens museum nu, en sekelskifteshatt som de ska kunna ha när de är i kostym ute på området, om man säger så. Och då har de ju en hatt på museet som de, ja, men någonting sånt här, och då hade jag den som grunden, men jag är ju väldigt långt ifrån den hatten just nu. Det som är lika med dem är att de är svarta, Och att de hade som ett tyg som var lite väckat. Och det har jag också delvis på min hatt också. Så det är lite, kan nog vara lite igenkänning, men sen så har jag tagit det därifrån. Men det var också en rätt så öppen beställning. Att de bara ville ha en sekelskiftesatt och att den skulle... De fick låna en som jag hade sedan tidigare. Och den tyckte de var för mycket fåglar och fjädrar och grejer på. Och så att de ville ha den lite enklare. Så det är det jag håller på med nu.
Har du koll på vilka som bär dina hattar idag? Alltså de hattar du har skapat?
Ja, det har jag. Jag har inte sålt jättemycket hattar. Jag har ju liksom lite grann koncentrerat mig på utställningar och tävlingar i det mesta. Det har mest varit ett nöje. Och så har jag lite brödjobb vid sidan av. Jag fortsätter ju fortfarande med grafisk formgivning och sådana saker. Och jag jobbar med andra saker också.
Men du berättade också att du gör hattar åt Operan och åt Västerbottensmuseet och liksom den typen av... Ja. Det kanske inte är de mest kreativa skapelsen alltid, utan alltså där du får
jo.
Gå... Är det det?
Jo, ja.
Du får gå bananas. Ja, men förlåt, det var min fördom. Jag ska genast ta tillbaka.
Jo, absolut. Jag jobbar ju även på extra på rekvisitavdelningen på Operan. Så där har jag fått göra hjälmar alldeles nyss. Och jag har ju också varit på kostymavdelningen på någon opera och jobbat med hattar.
Är det någon namnkunnig kund som du har jobbat med tidigare? Någon kunglighet eller någon känd artist sådär?
Jag har den här med renhorn som jag håller på med nu. Det är min andra hatt i Mirja Palo som är musiker, sångerska. Så henne har jag jobbat med. Inga direkta sådär... Name-dropping-grejer har jag inte.
Finns det någon som du skulle väldigt gärna jobba med?
Jag fick den frågan när jag ställde ut i New York till katalogen. Och då svarade jag Alice Cooper. Man förutsätter ju att det ska vara Lady Gaga. Och jag skulle inte tacka nej en Lady Gaga. Bara med att göra en hatt, det skulle jag inte. Och inte om Alice Cooper heller vill ha den.
Nej, men jag tänker Lady Gaga har ju verkligen gett hatten ett ansikte, alltså den typen. Ja. Och jag menar, det var också så här, vi stod tidigare och tittade på saker som finns i din studio, att så här, definitionen av en hatt, du har ju mycket liksom sådana diadem, klädda grejer, det hade ett speciellt namn.
Coiffer kallas det ofta. Även fascinator har också varit ett uttryck på, men det är liksom lite utskällt och lite, det är inte så jätte... populärt att kalla det något för fascinator. Det har blivit lite do-it-yourself-kulturen, man tar en limmar en fjäder på en platta i historien.
Vad skulle du göra till Alice Cooper?
Jag vet inte, men det känns ju som att det är någonting skräckigt, kanske.
Det är någonting som äter någonting annat på hatten, känner
ja.
Jag.
Jag har sett Alice Cooper live och hans props kändes som, alltså giljotinerna skakade när de kom in. Det var ju som inte solida prylar vi pratade om där, utan det var mycket, det kändes som kartong och tejp stuket. Så ja, det kanske blir en kartong och tejphatt eller skupper.
Det finns utvecklingspotential.
Ja, absolut.
Hur lång tid tar det att färdigställa en hatt? Alltså från start till mål. Vad är det? Är det en månad? Är det ett halvår? Vad pratar vi för tidsperiod?
På gesällen så ska man göra 5 hattar på 40 timmar.
What?
Ja, så det är ungefär 8 timmar per hatt.
Men det kan inte vara någonting.
Nej, det är ju tufft. Jag hann färdigt innan tiden gick ut. Jag kanske hade en timme till godo eller någonting sånt där när jag gjorde mitt gesällprov. Men dessutom får man ha med sig alla, man ska ha gjort mönstret till tyghatten själv innan. Man har fått göra alla dekorationer klara innan. Så de bitarna får man göra innan man ens kommer till gesällprovet. Så det är basen kan man säga som man gör på gesällprovet.
Och inspirationsdelen är då exklusiv i de här 40 timmarna?
Ja, för då har man ju också dessutom fått göra, man har ju testat på att göra sin hatt innan man kommer till gesällen.
Det här kanske är en omöjlig fråga att svara på, men har du några favoritmaterial? Och vilka är de i sådana fall?
Jag har nog inget favoritmaterial, men hårfilten är ju lite grann utav stapelvaran och jag gillar att jobba i den. Det är ju en filt som är gjord på kaninhår och den är väldigt plastisk, så att den är lätt att forma och den håller formen och den är väldigt behaglig att jobba med. Det är lite som att forma smör nästan faktiskt.
Varför håller den, jag tänker om den är så mjuk, varför håller den formen bra? Behandlar man den på något vis?
Man kan apprettera dem i efterhand om man vill. Om man vill ha den lite mera stabil.
Vad betyder det?
Apprettera? Det är nästan som en tyglack kan man säga.
Det är väldigt mycket ord.
Ja, jag vet. Men det är ju så i alla sådana här fackämnen, så är det mycket konstiga ord.
Det är också väldigt mycket vackra ord. Men kan du känna liksom att du går igång på olika material, att det är så här olika strukturer? För det känns ju väldigt mycket så när man tittar att de är spretiga på det viset att du använder väldigt många olika material.
Efter Tillskärakademin så blev man ju lite materialnördig och kvaliteter. Så att jag jobbar ju väldigt gärna med sidentyger i blommor till exempel, eller ull. Tyger i sydda hattar till exempel. Och det är ju för att egenskaperna också som de har. De har lyst, sidenet har lyster och det är vackert. Och ullen har också lite de här plastiska egenskaperna och formbarheten, och så är det naturmaterial. Men samtidigt om jag ska laserskära någonting så har ju syntetmaterialen också en funktion på så sätt att man kan bränna kanterna av de försluts som man inte repar upp sig till exempel.
Vi ska börja runda av det här samtalet, men innan dess så tänkte jag ställa frågan om det finns någonting som du drömmer om att göra, eller om det finns något projekt i närtid som du verkligen vill förverkliga.
Jag skulle vilja ha en egen utställning. Det har jag som lite målbild.
Katarina Karlsson, stort tack för att du gästade Kreativa Norrland.
Tack själva.